modeskaparen Valentino Garavani. Mm. Han är död.
Ja.
93 år gammal. Han är alltså mannen bakom det italienska modemärket Valentino, som startade 1960. Märket tog i alla fall fart på allvar något år senare, eller några år senare, 5 år senare, om vi ska vara exakta. När han sålde 6 klänningar till Jacqueline Kennedy. Hon var då änka till den mördade presidenten för USA, John F. Kennedy.
Mm.
Men han har även designat prinsessa Madeleines bröllopsklänning. Märket är känt för sin tidlösa design i exklusiva material. Väldigt feminin stil. Och han använde sig ofta av färgen röd. Så ofta att han fått en röd nyans uppkallad efter sig, som heter då Valentino Röd. Är det här kläder i din smak?
Det säger väldigt mycket om den mediala verklighetens förhållningssätt och okunskap om mode. Valentino var en komplett värdelös, meningslös designer som liksom inte hade särskilt mycket med mode att göra överhuvudtaget.
Vad menar du? Jag tycker att du borde älska honom. Välskräddat italienskt.
Nej, men, nej, ja, exakt. Och här har vi det absolut första problemet, italienskt. Det finns inget land i modevärlden som har en sån skev status som Italien. De facto är Italien ett mycket dåligt modeland.
Varför?
Min TikTok är faktiskt just nu full av italienskt herrmode, om man ser riktigt sassy ut. Ett av tipsen de har är att man ska stoppa ner skjortan i kalsongerna för att hålla den på plats.
Ja. Vad tycker du om det då?
Det är för vuxna barn som låtsas kunna någonting om kläder. För folk vet inte riktigt hur de ska reagera. Så fort en modedesigner dör så är de rädda att det är Alexander McQueen som har dött. Och därför ska man säga något pliktskyldigt om den personen så att man åtminstone har gjort det. Men det är inte Alexander McQueen som har dött. Det är någon som klär kungahus. Det är ingen kultur, det är ingen
konst. Du tycker inte
konst.
Det är subversivt nog, helt enkelt?
Alltså det är liksom som att vi ska sörja någon som liksom tillverkar kungakronor. Alltså jag bryr mig inte, det har ingenting med mode att göra.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Välkommen, Kristoffer, till programmet.
Tack, jag har fortfarande ingen röst.
Nej, hur har du det vädermässigt? Är det kallt?
Absolut ingen aning, jag sitter i en studio.
Okej, och hur var det för en halvtimme sedan när du kom till jobbet?
Då var det så mörkt att jag inte såg vädret.
Men det kändes?
Jag vill att du ska tycka synd om min röst, inte fråga om vädret.
Okej. Hur är det med din röst?
Jag sitter och säger så här, jag håller på att dö. Och du bara, men hur är vädret egentligen?
Är det mycket slask? Har du minusgrader? Ja, men skit i det. Hur är rösten? Varför är det så dålig röst? Är det något som har hänt? Festat?
Nej, jag har bakteriell halsfluss.
Jaha, vad coolt.
Mm, visst.
Halsfluss är alltid coolt, för det är alltid något, det är liksom en riktig sjukdom. Men det är väl ännu en sån grej man kommer dö av sen antibiotikaresidensen slår in?
Antibiotikaresidensen, där de bor.
Jag bor på antibiotikaresidens.
Förra veckan då så pratade vi om AI-genererad musik, eller hur?
Jag vill lägga till en grej om den låten, får jag göra det?
Ja, kör.
Och det är att jag tycker att den är på något sätt bra, men oerhört skrämmande. Den låter så jävla lik mänsklighet. Oh. Och den är bra, men man hör något kusligt i den. Och jag tror att det är frånvaron av en människa. Nej, fast, men jag vet det, det kan också vara inbildning.
Fast som vi var inne på förra veckan, det är naturligtvis komplett ointressant om värdelös musik utförs av en människa eller med hjälp av en AI. Alltså det är så här, problemet är ju liksom inte om huruvida det är Jill Johnson som sjunger eller om det är en AI som sjunger.
Men är det inte intressant om det finns ett lager av kuslighet i all AI-musik?
Vi har satt oss i den här skiten av Så mycket bättre, Någons veranda,
det är båda två program som är nedlagda
och så vidare.
Att... Men Masked Singer tycker om.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men problem, det är liksom, vi borde faktiskt knappt få ha rösträtt. Det är en helt ointressant debatt om liksom, en dator är bättre på att göra underhållning än en människa är bättre på att göra underhållning. Det är liksom, det är inte ens musik vi diskuterar.
Men hur kan du säga så? Det är helt sjukt om vi trodde att det som gjorde oss liksom vår särställning gentemot datorn var att vi åtminstone kunde skapa kultur. Och nu kan datorn det lika bra som oss. Alltså det är
vilken kultur? Oavsett, diskussionen har liksom handlat om huruvida icke-kultur är bättre än annan icke-kultur. I vart fall då, bara för att exemplifiera detta, så ramlade jag över en spellista. Mm-hmm. Det finns ju några stycken. Du kan vänta med att låta engagerad tills jag berättar vad det var för spellista.
Var det din spellista eller var det någon annans?
Nej, det var mitt kraftdjur, den japanska kompositören Richi Sakamoto, som hade gjort en spellista för en restaurang i New York.
Men vänta nu, nu kommer en reaktion. Ursäkta? Kan du skicka den till mig?
Ja.
Det här är Kristoffer Kår, så det bara smäller om det. Jag förstår att du har haft en härlig vecka.
Ja, det har jag faktiskt.
Hittade några sköna tunes?
Ja, det är många sköna tunes där. Men jag hittade också en intervju med New York Times där han berättar om den här spellistan och varför han gjorde den. Och då var det då naturligtvis för att han gillade restaurangen, men han tyckte musiken där var fruktansvärd. Och han säger, citat, att det var något slags mix av fruktansvärd brasiliansk pop, amerikansk folkmusik och Miles Davis. Jag kunde inte vara kvar.
Brasilien, du vet vad jag tycker om Brasilien. Underbart land. Brasiliansk musik. Ja! Brasiliansk pop. Aldrig fucking livet.
Nu är du inne på väldigt djupt vatten här eftersom...
Brasiliansk rock. Kom och hjälp mig.
Vi behöver inte gå in i den disrespansen, för det kommer sluta med att jag har fel. Men däremot så, han vidareutvecklar även det och säger så här. Jag har jobbat med brasilianska musiker. Jag vet vad som är bra brasiliansk pop och inte. Det här var fruktansvärt, sa han, och gick därifrån. Men istället då för att bara gå dit och aldrig komma tillbaka, så gick han hem, satte sig vid skrivbordet och mejlade kocken. Och så här skrev han i mejlet till kocken på den här restaurangen då. Jag älskar din mat. Jag respekterar dig. Och jag dyrkar din restaurang. Men jag hatar musiken. Vem har valt ut den egentligen? Vem är skyldig till den här groteska blandningen? Låt mig välja musiken istället. Din mat är lika vacker som Katsura Rikyu. Men musiken låter som Trump Tower. Och så gjorde
han, vad fick han för svar?
Det vet jag inte, men han fick ju en spellista. Och den är absurt bra, det är så här 40 spår. Från Pat Metheny till Nicolas Jaar, Gal Costa, Arvo Pärt. Och framförallt då så får vi då ett slutgiltigt förverkligande av det som kompositören Erik Satie, du kanske känner till honom.
Erik Satie, ja, mycket väl.
Erik Satie, det här var det som jag ville försöka exemplifiera med i början. Att Erik Satie, kompositören som formulerade för nästan 100 år sedan, och nu ska jag avslöja min ruttna franska, musik de ameloubent, skitsamma, det blev helt fel.
Mina öron låter perfekt.
Inredningsmusik. Alltså musik som befinner sig på samma nivå som ljusinsläpp och inomhustemperatur. Musik som inte främst ska lyssnas på utan passera. Och det här var en fråga, det är rätt intressant, som sa att det var militant i. Han kunde säga saker som vägra sätta din fot i ett hem utan möbelmusik. Han ville att musiken liksom skulle bli en inredning, en möbel, en dekor, en förhöjning av rummet. Men han var ändå inte ute efter att göra musiken mindre viktig här då. Istället ville han göra den lika självklar som en stol och avskaffa den borgerliga idén om lyssnandet som en ceremoni där alla ska stå och säga oh, ah, Wow.
Det är väl väldigt japanskt. Du som har varit i Japan,
ja, är,
så har jag hört att
det här är
i Sverige så försöker man istället för att som arkitekt till exempel eller landskapsarkitekt så försöker man bygga bort störande ljud så mycket som det går. Medan i Japan så försöker man istället dölja störande ljud med ännu mer ljud. Alltså kanske någon liten ljusslinga eller då musik. Alltså som det är till exempel en väg som bullrar väldigt mycket, så i Sverige så bygger vi sånt bullerskydd. Medan man i Japan då lägger någon ljudslinga över som man inte ska höra.
Och jag är 100% säker på att Sakamoto, han är ju nu död, känner till Erik Satis tankar om liksom inredningsmusik. Och han exemplifierar hur den liksom funkar på den här restaurangen där han liksom älskar maten, respekterar kocken men bara inte står ut med bakgrundsmusiken. Och då inte för att den är banal egentligen utan för att den är fel för ändamålet. Vad kan det vara? För aktiv, för självhävdande. Så han gör det som alla rimliga människor naturligtvis gör. Han tar bort problemet. Och i den här nya spellistan då så blir musiken liksom inte dekoration utan arkitektur, någonting som restaurangen istället liksom vilar på. Och jag tycker det här är väldigt fint. Man kan ju då hävda att det här är något slags devalvering av musiken, men jag tycker inte alls att det blir musikens död. Det är snarare en anpassning till ett liv där vi liksom är överstimulerande. Ambient som liksom blir bruksmusik. Ett annat exempel är ju, här kanske jag har nämnt, men du vet kompositören Max Richter.
Mm.
Han gjorde ju i fjol en parfym som bland annat var byggd på kassetttejper. Och det är liksom...
Spontant så är jag inte jättetaggad på att lukta så, men jag förstår att du kan tänka dig det.
Jag har redan gjort av med några flaskor. Det här är ett annat uttryck för exakt samma sak. Musik som arkitektur. I fallet Richters parfym så är den inte ens musik längre. Det är otroligt teoretiskt och roligt. Det finns ett japanskt uttryck som lyder ungefär så här, att form följer funktion. Och det är väl ungefär det vi pratar om. Alltså musik blir ett verktyg som följer behovet och hur den är tänkt att brukas. Jag var ju, som du sa, i Japan i fjol på utställningen då Richie Sakamoto Seeing Sound Hearing Time på Tokyos Moderna Museum. Kanske har sagt det, men och där stod jag och bölade framför hans piano. Inte liksom för att jag förväntades böla eller för att det var någon musik eller omgivning som krävde det, utan för att ingenting krävdes av mig. Den där flygeln stod bara där och halva liksom mitt vuxna liv är komponerat på den där stora vackra möbeln, lika avsedd för inredning som instrument. Och jag hör dess funktion i den här spellistan hela tiden. Det är liksom motsatsen till AI-genererat nöje. Och jag blev väldigt tacksam över att jag hittade den i alla fall. Och nu kan jag inte prata längre.
Fan, jag hade en fråga om vilken, om det finns någon plats där du hade, som du älskar men hatar musiken.
Ja,
när du hade gått in på samma sätt.
Jag borde ta ett allvar med alla som gör fiskefilmer. Det här kanske kommer som en, du kanske inte känner till det här, men fiske, denna liksom känslomässiga, sensuella praktik, ett slags liksom yoga, är liksom överöst av riktigt rutten hårdrock.
Och det jag tänker Sebastian Murphy i Viagra Boys. Han är ju en känd fiskare. Även Dregen, känd från Backyard Babies, eller Backstab Babies som jag alltid kallar dem.
Zlatan, han är inte så mycket hårdrockare kanske. Men...
är han fiskare?
Ja.
Nej, men jag tänker att det finns ju lite musiker man skulle kunna jobba med. Som också fiskare.
Jag är helt övertygad om att Richie Sakamoto fiskade. Och jag tänker inte ens faktakolla det.
Vet du vad det är dags för nu, Kristoffer?
Nej.
Det är knark, nytt och klock. För det var länge sedan vi pratade om droger och det har hänt massa i drogträsket.
Var det verkligen länge sedan? Det kan jag inte tänka mig.
Jag har känsla av att vi har inte gjort det på säkert en vecka.
Nej, det är sant.
För bland annat har Växjöpolisen visat på osedvanlig gemen inställning till pension. En knarklangare skickade nämligen tacka sms till alla trogna kunder för 15 år i branschen. Och den här knarklangaren, han ville då höra av sig för att säga att han skulle sälja ut det sista på lagret innan han går vidare till en ny karriär inom låneverksamhet.
Det låter lovande.
Eller hur? Jag tycker också att det var ett väldigt trevligt meddelande. Mm. Han var liksom, hade fin ton och skrev så här, han avslutade med att han sa att det kändes vemodigt, men nu är jag klar.
Aha.
Och det här meddelandet nådde polisen. Och nu är mannen dömd till 2 års fängelse. Och det här uppger Smålandsposten. Han var på väg att sluta.
Det finns väl en viss risk att det snarare var så att polisen hade span på honom redan.
Ja.
Jag har en känsla av att det inte var liksom tack och hej då meddelandet som gjorde att polisen fick kon på honom, eller?
Det var så himla typiskt att man ska göra liksom en sista stöt och så blir man upptäckt.
Mm.
Men det här är då inte enda som har hänt i drogernas värld. För jag såg på Petri Nyheters Instagram att den norska bonusprinsen, det vet han, Marius Borg Haiby, är åtalad för 2 nya brott. Mm. Sen tidigare har han ju åtalats för en rad brott, nämligen 32 stycken. Bland annat våldtäkt, misshandel, skadegörelse och mordhot med mera med mera.
Mm.
Och nu är han då även åtalad för att transportera 3,5 kilo cannabis.
Varför skulle han göra det?
Det vet man inte, utan hans försvarsadvokat säger så här. Det här är gamla omständigheter. Det är erkänt och det var en engångsföreteelse. Han tjänade inte ett öre på det. Så det var i alla fall inte för ekonomisk vinning.
Det låter bara konstigt att han liksom...
Men hon kanske menar att det är gamla omständigheter som i häromveckan.
Typ. Ja.
Eller...
ja, vi, snillen får spekulera.
Nej, men verkligen, det känns som det är inte det sista vi hör från den norska bonusprinsen.
Nej.
Han kommer nog tillbaka. Det är en följetong vi får följa, tror jag.
Jag säger som Emmanuel Macron sa, att vi lever i en lugn, fredlig tid utan tecken på konflikt.
Va?
Det var jätteroligt. Han öppnade sitt babbel på i Davos med de orden och sen väntade han in skratten.
Och de kom, får man anta.
De kom. Det var ju kul sagt. Det var en bra isbrytare, som det heter. Men det finns faktiskt ett tecken på att världen blir bättre och inte sämre. Och tyvärr är de inte så många. De är ju bara en till antalet.
Ja, exakt. Att inte säga det. Ett tecken mot som ett tecken.
Ja, exakt. Men det är att dansmusikproducenten Aphex Twin, jag utgår ifrån att du känner till, har passerat Taylor Swift på månatliga lyssnare på YouTube.
Jag känner inte till Aphex Twin. Är han från Jamaica?
Hur tänkte du nu?
Jag tänkte på dansmusik. Och så tänkte jag att enda dansmusiken jag är intresserad av är den från Jamaica.
Aha, nej. Aphex Twin... Nej. Dansproducenten som sedan liksom 89 eller vad det är, han mer eller mindre uppfann det som kallas EDM. Samtliga hans album räknas som totala klassiker. Han har varit knuten till skivbolaget Warp Records ungefär sedan stenåldern.
Alla,
naturligtvis är han bra, det är inte en fråga om tycke och smak. Ditt liv hade sett annorlunda ut än om Richard James inte liksom hade funnits. Men i vart fall, han har då gått om Taylor Swift på YouTube Music genom att ha, nu ska vi se här exakt då, över 400 miljoner månatliga lyssnare.
Va?
Mm, du ser. Swift,
1-0 killarna och tjejerna.
Ja, Swift har då istället 399 miljoner månatliga lyssnare. Jag tror på något sätt att det här hänger ihop med att han har lyckats bli stor på TikTok.
Mm.
Men
det gör ju ofta den nu för tiden.
Ja, men i vart fall, ja, och jag tycker också att det är något väldigt roligt med Gen Z, om hur de liksom återupptäcker vad som för de flesta är totala självklarheter, typ Kate Bush, Aphex Twin. Snart kommer de upptäcka Oasis också, tror jag. Och liksom helt storögda och glosögda inför det här och bär det som en sista droppen vatten. vatten, som om det är en, liksom, en hemlighet bara de känner till, så att de liksom sprider det till liksom resten av sina följare och bara cementerar rockhistorien genom att låtsas att de inte kände till den.
Så är det bara att leva. Alltså, jo, men oavsett... typ som när man gick i gymnasiet och någon var så, har du hört talas om Bob Dylan? Så är det bara att vara ung.
Jo,
man lär sig ju genom att leva. Och de har precis börjat med det. Så det är inte så konstigt att de måste upptäcka allt på nytt. Ja,
men framförallt är det här ytterligare ett tecken i tiden på att det här hjärndöda 10-talet äntligen har tagit slut. Är på väg åt en kulturellt lite bättre tid. Där liksom avancerad smak, kunskap och intresse för allting annat än den minsta gemensamma nämnaren är på uppgång, och att Så mycket bättre får en lite mindre plats i våra liv, och det är man kan ändå vara glad för. Jag kan inte säga ett ord till, nu vill jag bara säga.
Kristoffer, din röst försvann, så jag kommer öva den här skiten helt själv.
Lycka till.
Tack. Och säga bara att jag minns 2016, tack vare den här efterblivna sociala medietrenden, när man skulle börja posta sina gamla bilder då, som var typ kanske 4 stycken på hela året, eftersom att man typ inte använde sin kamera på den tiden. Alltså jag antar att de här smarta telefonerna precis var nya och man liksom inte riktigt var van vid hur man använder dem.
Ursäkta, vad sa du nu? Var de smarta telefonerna nya 2016?
Typ nya. Alltså det var typ då jag i alla fall började använda molntjänsten. Alltså jag kanske har så här, kanske 4-5 bilder från 2015. Och så har jag några stycken från 2016. Så det är runt där det börjar.
Den första modellen av iPhone presenterades 9 januari 2007.
Ja, men då var det väl ingen som hade en sån. Man hade inte molntjänst, man höll inte på att fota. Utan det var typ 2016 man på riktigt började förstå hur man använde en smartphone.
Nej, men snälla någon, Hipstamatic slog igenom 2010. Det här är så totalt... Jag skulle ju inte prata, men det här är så totalt fake news från dig som du bara dragit i röven.
Men hur mycket bilder har du då i din telefon från 2015? Det är 2016 det börjar. Det är då man börjar fota och spara dem.
Vad pratar?
Innan dess var det liksom ett foto bara... Man tog ett foto och så försvann det.
Mitt konto sträcker sig tillbaka till 2012. Vad pratar du om ens? Det har ingenting som stämmer här.
Va? För mig var 2016 året jag började spara foto. Det är därifrån i princip mitt liv startar. Och för mig visade det sig, när jag inte kunde motstå göra den här trenden, att jag hade damp hela 2016. Alltså jag hade så mycket damp, Kristoffer. Det är så sjukt att kolla igenom de här bilderna och videorna. Alltså du kan inte tro vad jag gör. På varje bild, på varje video, så bara skriker det damp. Det är helt sjukt vilket kul år 2016 var för mig.
Mm.
En liten reflektion på sociala medietrender från mig. Och med de orden skulle jag vilja tacka alla våra kära lyssnare. Och dig, Kristoffer.
Tack, Nanna.
Som nu ger mig obegränsat betalutrymme eftersom din röst är finito. Och nästa vecka, då hörs vi igen. Men då är Moa i studion. Och jag ska äntligen börja min karriär som utrikeskorrespondent. Om det bara vill hända något här i Thailand. Förutom brott och straff. Och fram till dess så ska ni veta att vår tekniker, det är Astrid Ankerkrona. Och vår producent, det är underbara Mattias Velenius. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hej då!
Hej då!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.